Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Denna vecka talar Johanna Bode om varför generationer behöver varandra.
För ett par år sedan så jobbade jag som ungdomspastor i en församling nere i södra Sverige. Och inför en församlingshelg vi skulle ha så tog jag med ungdomarna och åkte till den här platsen där vi skulle vara med hela församlingen en liten stund före. Vi hade en kväll där tillsammans innan när vi skulle prata lite, be tillsammans och ha en god gemenskap. Och en av de punkterna som stod på agendan som jag ville prata med ungdomarna om, det var våra söndagsgudstjänster. Jag tänkte höra lite med dem vad de tyckte om dem och kanske hur vi kunde jobba lite mer för att ungdomarna skulle komma in och vara engagerade och känna sig hemma på söndagsgudstjänsten. Så jag ställde helt enkelt frågan, vad tycker ni är det bästa med söndagsgudstjänsten? Som en liten öppnande, trevlig fråga. Och jag hade kanske förväntat mig att de skulle säga att det var lovsången. Eller kanske säga att de tyckte att predikan brukade vara bra. Kanske till och med att de skulle säga att träffa kompisarna. Och jag hade till och med förberett mig på svaret att vi tycker inte alls om söndagsgudstjänsterna. Men det svar jag fick av de här tonåringarna, det var inget av det jag hade förberett mig på. Svaret jag fick på frågan, vad är det bästa med söndagsgudstjänsten? Det var, det är att träffa gamlingarna. Jag kommer inte ihåg hur de motiverade det vidare, men det där svaret som jag fick från gruppen, det gjorde någonting med mig. Det gjorde ett intryck på mig den dagen. Och i dagsläget i mitt yrkesliv så jobbar jag mycket med ungdomar, både med bibelskolan här i Smyna, som finns här i Smynas lokaler, och med Pingst Ung där vi hela tiden jobbar mot barn- och ungdomsfrågor. Så det här är det svaret jag bär med mig i det. Det bästa med söndagsgudstjänsten är gamlingarna. Så om du känner dig som en gamling, för det var med kärlek de sa det, som jag använder ordet i predikan fortsättningsvis, så är det ett kärleksfullt ord. Absolut inget nedsättande. För de älskade att träffa gamlingarna. Jag skulle vilja prata lite om det idag. Jag skulle vilja uppmuntra dig som känner dig som en gamling. Jag skulle vilja uppmuntra dig att bli en gamling. För i Saltaren i Gamla Testamentet, i psalm 78 och vers 3-7 så står det så här. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn. Vi ska berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under han gjort. Han gav sina bud åt Jakob, stiftade en lag åt Israel där han befallde våra fäder att undervisa sina barn. Så att det blev känt för kommande släkten och barnen som föddes skulle berätta det för sina barn. De skulle sätta sin lit till Gud och aldrig glömma hans gärningar utan hålla hans bud. Jesus, tack för att vi får fira gudstjänst idag. Jesus, tack för att vi får komma tillsammans, Gud. Jag tackar dig för att du har någonting till var och en av oss idag som du vill uppmuntra oss med. Så vi bara välkomnar dig, heligande. Fortsätt använda den här stunden, Jesus. Och tala till oss, tala till våra hjärtan. Vi längtar efter att få höra mer av din röst in i våra liv och in i vår gemenskap. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja börja den här predikan med att du hittar någon som sitter nära dig. Någon du känner eller någon du inte känner. Det är oftast lite roligare att prata med någon man inte känner. Det beror ju på. Men jag skulle vilja att du med någon som sitter bredvid, två eller tre, som hittar bara någonting när ni mellan er som är lika med er. Där ni är lika, där ni har en likhet. Kan vara vad som helst. Och så vill jag att ni hittar någonting som är en olikhet. Och är ni snabba på pucken och kommer på saker så kan ni fortsätta rabbla saker. Vi tar 1-2 minuter. Prata med någon som sitter bredvid. Hitta någon likhet och någon olikhet. Ja, nu hoppas jag att ni har hittat någonting. Bra, bra brusat. Jag tänker mig att det är, eller jag är sån i alla fall, jag vet inte om det är generellt eller om man kan vara olika på det, men jag har lättare att hitta olikheter än likheter. Och kanske hittade ni några olikheter emellan er. Kanske hade ni olika kön, olika hårfärg. Ni kanske var olika långa. Kanske tjänar olika mycket pengar. Födda i olika länder kanske. Kanske har olika intressen, hejar på olika lag i fotboll, olika inställning till koriander. Jag vet inte. Men något som jag ser här inne, som jag vet här inne, är en olikhet, är att vi tillhör olika generationer. Jag vet inte hur mycket ni har tänkt på generationer. Men generation definieras ungefär så här. En grupp människor som fötts inom samma tidsperiod och vars ålder och erfarenhet formar en gemensam världsbild. Alltså, man är födda inom samma tidsperiod och åldern och erfarenheten gör att man formar en gemensam världsbild. I den moderna historien från 1900-talet och framåt så talar man om att det finns 7 olika generationer. Så nu får ni en liten socialhistorisk undervisning här. Den första generationen man talar om är soldatgenerationen. Det är för människor som är födda, eller innehåller människor som är födda 1901 till 1927. Är det någon som, då är man hyfsat gammal. Är det någon som är född innan 1927 här? Häftigt. Du förtjänar nästan en applåd, men ja. Gott att se dig här. En generation som är uppväxt i krigstider, både första och andra världskriget, under den stora depressionen. Och sådana saker har format den här generationen till att vara ganska sparsamma och plikttrogna. Det är någonting som definierar dem. Efter det kommer den tysta generationen, som då är födda mellan 1928 och 1945. Det finns säkert fler här, ni behöver inte räcka upp handen. Men som växer upp i efterkrigstiden. Växer upp med tekniska framsteg, man gör månlandningen. Växer upp under kalla kriget också. Och de här sakerna har skapat människor som ofta är plikttrogna, lite försiktiga, men flitiga. Efter det kommer generationen som är födda 46 till 64. De kallas för baby boomers. På svenska är det, ja, men så här, att det föddes väldigt mycket barn under den här tiden, efter krigstiden. Där är man uppväxt med Vietnamkriget. Det är mycket flower power, ungdomsrevolt. Det är första gången som man liksom ser en riktig tonårstid bland människor. Och här, de här människorna har ofta varit de som har gått före och kommit med nya värderingar. De är ofta ganska idealistiska, uppgiftsfokuserade och beslutsamma. Känner du igen dig? Sen kommer generation X som är födda 65 till 80. De växer upp under en tid när Berlinmuren faller, kalla kriget slutar. Det drar igång en AIDS-epidemi i världen. Och så kommer MTV och man börjar kunna titta på musikvideos. Här växer en generation upp som är självständiga, pragmatiska, flexibla. De är ganska skeptiska mot auktoriteter. Men de är ofta kreativa och ganska glada. Efter det kommer den gyllene generationen, generation Y, eller millennials som heter, som jag då tillhör. Som är födda mellan 81 och 1997. De växer upp och är med om 9-11 och terrorns någonstans födelse i västvärlden. Växer upp under ekonomisk kris och internet föds. Och det här påverkar den här generationen till ganska liberala värderingar. Multitaskers, gillar att hålla på med massa saker samtidigt och är ganska tekniskt skickliga. Sen kommer generation Z som är födda mellan 1998 och 2010. De växer upp i den här i en värld som där terrorism blir allt vanligare och där någonstans samhället hotas av terrorismen. Man växer upp med sociala medier. Man kallar den ibland för den digitala generationen. Och där YouTube är en självklarhet. Vad gör man inte om man inte tittar på YouTube? De är toleranta och öppna när det gäller olika saker som kön och sexualitet, är de ganska flytande. De tenderar att värdesätta individualitet snarare än konformitet, alltså att vara unik. Man vill inte passa in i gruppen utan man ska gärna sticka ut. Men de är också ganska skeptiska mot framtiden och faktiskt lite mindre positiva till framtiden. Och från 2011 så räknar man generation alfa. Den har man inte kommit fram till så mycket än. De är inte så stora än de där. Men de här olika generationerna, de här olika uppväxtmiljöerna som man har, de är med och formar oss. De är med och formar den du, de har varit med och format den du är i livsmönster, i värderingar och i attityder. Kanske gör de skillnad på hur du jämfört med dina föräldrar eller farföräldrar eller barnbarn ser på saker som auktoritet, arbete eller individualism kontra gemenskap. Vi som sitter här, vi tillhör olika generationer. På ett sätt så skulle man kunna se det som att vi tillhör olika kulturer. Precis som vi kanske tillhör olika geografiska kulturer, att vi är födda i olika länder och har med oss olika värderingar på grund av det. Och det gör att det ganska lätt ibland blir kulturkrockar. För att vi tänker lite olika och vi värdesätter lite olika. Vi gillar lite olika slags musik. Och vi värdesätter olika saker. Och dessutom så är vi ju en kyrka där vi här, som någonstans har funnits med i kyrkan ett tag, har växt upp och varit med om att Gud har gjort saker i olika skeenden, på olika sätt i olika tider. Och har med oss saker hur vi tänker att man möter Gud. Det kan också vara olika. Och för dig som inte är så van vid att gå till den här kyrkan så kan det ju vara bra att ha med dig att det faktiskt kan vara så när du möter olika saker. Och det är bra att du är här som inte har med dig den här förförståelsen, det vill jag bara säga. Som sagt, det kan bli kulturkrockar. Det är inte konstigt att det blir det, för vi är olika. Men det finns likheter. Jag vet inte om ni hittade några likheter bland det. Det gjorde ni säkert. Men jag skulle bara vilja någonstans... Det som förenar oss alla som är här, vare sig vi sitter här eller är med framför tvn eller datorn, det är Jesajas ord. Jesaja profet i Gamla testamentet. I kapitlet där det står om att Jesus ska komma en dag, att frälsaren ska födas, så står det så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. I Romarbrevet läser vi att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi har det gemensamt att vi alla har tappat bort Gud någonstans som mänsklighet. Men vi har också det gemensamma att vi alla är älskade av Gud. Och att Jesus har gett sitt liv för oss. Att han dör på korset och att han uppstår, det är det vi samlas runt, eller hur? Det är runt korset vi samlas, oavsett hur mycket pengar vi tjänar, oavsett i vilket land vi är födda, oavsett vilken generation vi tillhör, så förenas vi och försonas vi i det Jesus gör för oss. Efeserbrevet säger att i en enda kropp försonade han de båda, vad det än kan vara, med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Oavsett vad det finns emellan oss, oavsett vad det skulle kunna finnas för murar emellan oss, så har Jesus rivit ner den i det han gör på korset. Så Jesus, han försonar och han förenar oss som generationer. Jag tycker det är häftigt att vi oavsett, det finns inte så många platser i vårt samhälle idag där generationer kan mötas, där man hittar någonting som är gemensamt. Men i Jesus så gör vi det. Här i kyrkan, i församlingen, så kan vi mötas oavsett. Det är häftigt. För Gud, han är en alla generationers Gud. En av dem, när israelerna ska berätta vilken Gud de tror på, då säger de att jag tillhör Abraham, Isak och Jakobs Gud. Man säger inte bara jag tillhör någon, utan här har vi en hel generation. Jag tillhör Abraham, Isak och Jakobs Gud. Han är alla de tres Gud och han är min Gud. Så Gud är en alla generationers Gud. Han är en Gud för hela livet. Och det exemplifierar vi ju idag, eller hur? När vi välsignar Enoch här. En nyfödd liten grabb. Gud är hans Gud. Och så firar vi livet av de som har fått lämna oss och flytta hem till Jesus. Och så säger vi, de hade min Gud som sin Gud. Gud håller igenom hela livet, från födelsen ända till döden, så får vi tillhöra Gud. Han är en Gud för varje generation, för alla delar i livet. Men det handlar inte bara om att vi någonstans får stå ut med varandra eller försöka liksom så här, hitta varandra över gränserna i Jesus. Utan det är större än så. Det handlar faktiskt om att Gud har gett oss med alla våra olikheter som gåvor till varandra. Ibland så pratar vi om församlingen som Kristi kropp. Kanske har du hört det. Att vi är olika delar i kroppen. Jag kanske är en tumme och du kanske är ett knä. Vi är olika, men vi behöver vara olika. Det är inget negativt att vi är olika. Vi får vara olika, vi ska vara olika. Och när vi fogas samman så blir vi en kropp. För en kropp behöver alla olika delar. Så Gud har gett oss till varandra för att vi ska vara olika och på det sättet kunna vara hans kropp på den här jorden. I apostlagärningarna, i början när Jesus har dött och han har uppstått, så i början av apostlagärningarna händer ju detta, att den helige ande faller över människorna som har samlats. Och då stiger Petrus, en av ledarna, fram och han predikar, och han säger så här, och han citerar från Gamla testamentet. Han säger att det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande och de ska profetera. Gud är alla generationers Gud. När den helige ande kommer, då är det, verkar det vara viktigt att det faller över all, han, den anden vill falla över varje människa. Vill göra sitt verk i varje människa. Vill utrusta varje människa till tjänst. Och det blir uttryckligen, så säger Bibeln, att över sönerna och över de gamla männen. Båda generationerna. Gud är alla generationers Gud. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ha drömmar. Anden vill falla över den som är ung. Anden vill falla över den som är gammal. Men här ser vi kanske någonting också av. Jag vet inte, en del uttrycker det som det står att de unga männen ska se syner och de gamla ska ha drömmar. Att någonstans i lite olika funktioner. Och jag tänker att det kanske är att dra texten för långt. Jag är inte säker på att det är det man som Gud hade tänkt med det. Men någonstans är det ändå en intressant tanke att tänka. Kanske vill anden falla över alla generationer, men det kanske tar sig uttryck på lite olika sätt hos den som är 15 och hos den som är 95. Men sant är det att anden vill falla, anden vill utrusta den unga och den gamla. Du kan aldrig vara för ung för att anden ska vilja falla över dig. Du kan aldrig bli för gammal för att anden ska falla över dig. I första Timoteus brevet kapitel 4 så står det är Paulus, en av apostlarna, som skriver ett brev till den unge grabben Timoteus. Han är församlingsledare och han har det lite tufft, för han är ung. Och på den här tiden var det inte så hippt, så häftigt, så bra att vara ung. Man litade inte riktigt på de som var unga. Men Paulus, han hade sett något i Timoteus och han skrev ett brev för att uppmuntra honom. Och han säger så här till, Paulus skriver till Timoteus: låt ingen se ner på dig för att du är ung, utan var en förebild för de troende i allt du gör och säger, i kärlek, tro och renhet. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Om du är här idag och du tänker att jag är för ung för det där. Jag är för ung för att Gud ska kunna använda mig. Så är inte det sant. Gud, gång på gång i Bibeln så använder Gud unga människor. Det är ju bara som Han låter Jesus, Guds son, födas genom Maria. Antagligen en tonårstjej. Gud använder en ung kvinna till något av det, eller till det största undret i världshistorien. Men det är lika sant, tror jag, att man skulle kunna byta ut det där ung till gammal. Eller gamling, säger vi idag. Låt ingen se ner på dig för att du är en gamling, utan var en förebild för den troende. Om du känner dig som en gamling, om du känner dig gammal och tänker att det är ingen idé längre, ja, min tid är förbi. Det är fel. Det är inte sant. Gud vill att du ska vara en förebild. Oavsett om du är 15, om du är 35 eller om du är 95. Så kallar Gud dig till att vara en förebild för dem i församlingen. Och jag önskar så att du skulle känna så. Jag är så ledsen om du är en av de äldre här och känner att du inte tas på allvar längre. Gud tar dig på allvar. Gud har fortfarande så mycket kvar för dig och du behövs. Jag tror inte att mina ungdomar där jag jobbade, att de var några som inte, eller de var något undantag. Utan jag tror att det finns unga människor som när de kommer hit till församlingen på söndagar och de ser, bara att de ser att du är här, så betyder det någonting för dem. Bara att du är här betyder trygghet. Betyder att här finns det de som har gått före. Du är ett vittnesbörd på att tron håller hela livet. Men Gud vill att du ska vara en förebild. Och du är en förebild om du är äldre och du är kvar. Och sitter du hemma och lyssnar du på radion. Du är en förebild bara att du fortfarande är med. Känn det. Nu ska vi få träffa en kvinna. Nu har ni fått lyssna på mig ett tag. Nu ska ni få träffa en kvinna som är en förebild, tror jag, för många här. Åtminstone för Johannes som är pastor här. Gun Svensson, välkommen fram. Så ska du få vara med lite här. En applåd för Gun. Hej, gott att se dig. Du är inte så fasligt gammal, men du är lite äldre än jag. Men har du vid något tillfälle upplevt så där att oj, jag börjar bli lite gammal?
Ja, alltså, då kanske jag gör det krångligt för dig. Jag tror att jag alltid har känt mig lite gammal.
Ha? Vad spännande.
Ända sedan jag var liten, för att jag var äldst och hade en lilla syster. Så på något sätt så det här att vara äldre, det har jag tänkt på ganska länge. Mm. Jag tror jag har levt med det hela livet. Mm. Men du tänker nog på när man blir äldre, går i pension eller så. Är det det du tänker på? För att då tänker man ju på ett annat sätt. Det här med äldre, och jag tänker man blir påminn när man får de där orangea kuverten. Men de får man ju under stor del av livet. Men inför pensionering så tror jag att då blir det mer markant då, när man ska lämna arbetslivet. Mm. Vid 65, 67 eller 70 kanske det blir nu framöver.
Mm. Ja, då började du känna av det.
Ja, på ett sätt. Samtidigt så kan jag tycka att man har alla åldrar i sig. Mm. Man kan både känna med de här små barnen som var framme vid barnvälsignelsen och känna igen olika åldrar. De som åker på läger, hur det var när man åkte på läger eller när man var ledare eller så. Så jag tror att som äldre har man har kontakt med de olika åldrarna i livet. Så att, men påmind om att man är äldre eller yngre äldre som man är när man går i pension. För det är väl från 65 till 79 tror jag. Och sen blir man äldre äldre.
Mm. Ja. Ja, det är bra. Hur skulle du säga idag, hur ser du någon skillnad på hur Gud använder dig idag jämfört med för 30-40 år sedan?
Nej, Jag tycker inte det heller. Jag kanske kan märka, jag bad dig att få veta lite och ungefär hur tänker du fråga. Så jag då tänkte att ja, hur det var för 30 år sedan. Ja, då var man mer mitt upp i yrkesliv. Och frågan var, ska jag stanna här? Ska jag byta jobb? Ska jag vara där? Ska jag gå en utbildning? Och ja, väldigt mycket andra frågor än när man är lite äldre. Men det här att ha Guds ledning med sig och fråga Herren, är det här rätt? Eller ja, tala med andra äldre. Så, hur ska man tänka kring detta? Det tyckte jag var väldigt aktuellt för 30 år sedan. Att man hade dialog med äldre personer och med yngre. Men det jag kan märka är skillnaden, det är att man som äldre person inte behöver ta samma ansvar kopplat till arbete eller arbetslivet så. Men vi har ju samma ansvar i samhället och för varandra och så. Men egentligen tycker jag inte det är någon större skillnad. För jag tänkte, jag mötte Daniel Halldorf här när jag kom in. Och då, alltså man har ju alla minnen med sig ifrån livet som man har varit med om. Då kom det till mig när jag arbetade på Kaggeholm lite grann. Och hade fått presenterat för mig på mitt arbete att man tänkte att jag kanske skulle kunna vara ansvarig för det arbetet. Och jag säger, men jag är ju yngst. Ja, men det, ja, så har vi tänkt, eller så tänker jag som min företrädare. Men du ska ju åka till Stockholm och Kaggeholm, sa han. Du kan väl be då när du kommer dit så du känner att det blir klart för dig, sa han. Och jag kommer till Kaggeholm. Och det var bönemöte på kvällen. Och så tänkte jag, då ska jag gå dit. Och när jag kommer in där så är det en som leder bönen. En annan deltagare och så är det jag. Vi är alltså tre. Ja, och så hör jag ett budskap som är. Jag har presenterat nya arbetsuppgifter för dig. Och du ska gå in i dem och jag ska vara med dig. Och jag tittade mig kring och det var en elev, han som ledde bönen och så var det jag. Ja, det måste nog vara till mig då. Ja. Så åkte jag hem, så sa jag det. Jo, för han frågade, hur var det? Var du på någon bön eller så? Ja, jo, det var jag. Vad säger du nu då? Jo, så berättade jag det här. Ja, men det är väl bra, sant? Detta visste jag redan innan. Och så kan det ju vara att någon annan vet innan vi själva vet. Men det tycker jag är likadant när man är äldre. Det var inte bara så när man var yngre.
Men du kanske har lärt dig mer på vägen att det är så.
Precis, och lite precis så.
Tack. Du, en sista. Vad är det bästa med att bli en gamling?
Ja. Jo, men det är att man har ju hela livet med sig. Och man har mycket erfarenheter. Både utav att man har klarat situationer, men man har fått hjälp i situationer. Den erfarenheten har man ju inte när man är ung. Och det är något väldigt stort. Sen kan jag tycka det är också att man har inte samma krav på sig när man är äldre. Man kan få bidra med det man kan. Och det är väldigt skönt. Så jag kan tycka att det är en bra period.
Tack Gun. Tack. När man möter människor som Gun, och när jag möter många av er som är lite äldre, så känner jag bara, åh vad jag längtar efter att bli en gamling. Jag tycker det är... Tänk att få ha så mycket vishet, kunskap, och fått uppleva så mycket med Gud, gått igenom olika saker och få se att Gud är trofast. Det gör mig taggad på att bli äldre. Och jag behöver er, och jag tror att de som är ännu yngre, vi behöver er som är lite äldre, som skapar trygghet och som hjälper oss att förstå mer av vem Gud är och hur det funkar att vara kristen. Till sist i predikan här så ska vi få möta en gamling även i Bibeln. Han heter Simeon och honom träffar vi i Lukas evangeliet kapitel 2. Och det här är precis när Jesus har fötts. Och han är bara några dagar gammal och Josef och Maria kommer med Jesus till templet. Och där finns Simeon och Hanna. Lukas 2, 25. I Jerusalem fanns en man vid namn Simeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herren Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det var sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Till mina ögon har skådat frälsningen som du har berättat åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Simeon, han var en gamling. Han var en gamling, han hade ingen hög position i samhället. Han hade ingen hög position i templet. Men han var fylld av den helige ande. Och det gjorde att Simeon, när föräldrarna kommer med Jesus, så ser han någonting. Andra kanske bara såg, här kommer ännu ett barn. Men Simeon, han såg längre än det. Han såg vad Gud höll på att göra med det här barnet. Och vad Gud skulle göra genom det här barnet. Simeon genom anden såg vad som skulle ske, vad Gud gjorde i nästa generation. Och jag skulle vilja utmana dig att låt dig fyllas av anden gång på gång på gång så att du kan se vad Gud gör i nästa generation. Och Simeon han bara inte bara ser utan han bekräftar det som Gud ska göra. Han bekräftar vad Gud gör i generationen som kommer efter. Och jag skulle vilja uppmuntra dig. Vad du än är, jag tror att ibland är det mer tydligt att man är en gamling. Men jag är också en gamling i vissa sammanhang. Jag är också en gamling när jag möter de som är yngre kanske. Eller när jag finns med som ledare i olika sammanhang. Ibland är jag en yngling, ibland är jag en gamling. Och jag tror att vi alla kan vara det i olika sammanhang. Och i olika sammanhang så kan vi få igenkänna vad Gud gör. Vi kan få ta rollen av att igenkänna vad Gud gör. Och så kan vi få bekräfta vad Gud gör i det som kommer. Vi kan få säga, jag ser det här. Jag vill uppmuntra dig om du idag när vi bad för Enoch. Om du fick liksom en känsla av att här är någonting jag tror är för hans liv. Så berätta det för hans föräldrar. Skicka med dem det. Dela med dig av det som du har sett. Det som Gud har låtit dig se. Vi behöver bekräftelse av vad vi ser att Gud gör i den här församlingen. Johannes och de andra pastorerna behöver bekräftelse i att se vad Gud gör i församlingen. Vad Gud gör i nästa generation. Vi behöver det. Så var med. Var med och se, var med och bekräfta. Och till slut så välsignar också Simeon Jesus. Så var med och välsigna det som Gud gör i nästa generation. Var med och skapa utrymme för det. För kyrkan, vi bygger ju kyrka för de som ännu inte är här. Både vad det gäller generationer som kommer, barnen som ska födas. Och vi bygger kyrka för de människorna som ännu inte har hittat hit. Och vi kan skapa utrymme för de människorna. När jag är med som församlingsledare, då är jag en gamling. Då vill jag vara med och låta den här kyrkan inte vara för mig. Utan låta den här kyrkan vara för dem som ännu inte har fått lära känna Jesus. På grund av att de inte är födda eller på grund av att de inte har fått möta vår gemenskap än. Oavsett hur gammal du är, oavsett om du har någon position i den här församlingen eller inte, du kan få vara en gamling fylld av anden som ser, som bekräftar och som välsignar det som Gud gör. För vi har alla ett ansvar gentemot nästa generation. Så låt oss ta det vidare, det som salmen som vi läste i början. Låt oss ta det vidare och låt oss ta det ansvaret och ge det vidare till nästa generation, oavsett om du är 15, 35, 65 eller 105. Vi avslutar tillsammans med att läsa den här salmen igen och låt Gud få bara ge dig det uppdraget idag. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättade för oss, vill vi inte dölja för våra barn. Vi ska berätta för kommande släkten om Herrens ära och hans makt och om de under som han har gjort. Jesus, tack för att du är en Gud för alla generationer. Tack för att du har fogat oss samman i dig, Gud. Och tack för att du har gett oss som gåvor till varandra, Herre. Tack för att vi tillsammans, oavsett våra olikheter, så får vi visa varandra vem du är, Herre. Och tack för att vi får bara se nästa generation. Att vi hela tiden får ett fokus på att berätta vidare om vem du är och vad du har gjort. Heligande, jag ber idag för den som känner att den behöver en nytändning av dig. Behöver en nytändning i sitt uppdrag för dig. Heligande, kom och rör vid den människan just nu, Gud. Kom och fyll den igen och låt den få ny kraft att se nästa generation och att ge det vidare. Tack för att du kommer att vara med oss i resten av gudstjänsten. Möter oss och låter oss få se ännu mer av vem du är. I Jesu namn.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.